There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den hade så saltränder från förra sommaren. Det var jätteäckligt.
Jag känner mig så liten och så dålig när det kommer till precis allt.
I am so sorry you were so alone.
Nej, men hon pratade mycket om det här liksom, med näthat och hur vidrigt det var för henne och hon fortfarande inte kan leva normalt.
Me and my other Swedish writer wanna come and hang out with you. Mr. Dude.
Berätta, hur har du det där borta? Det ser fruktansvärt härligt ut på bilderna. Jag vet inte om jag orkar höra det.
Nej,
jag
vet,
är ändå glad för din, jag är ändå glad för din skull.
Jag hoppas att du är glad för min skull.
Det är klart,
för
att jag är glad för din.
Jag ska börja med
och alla andra som är ute och på soliga, härliga resor och lägger upp så härliga bilder. När jag själv sitter fast i ett snökaosartat Stockholm.
Ja, jag hörde det. Det är typ världens snöstorm. Alltså sinnessjukt mycket snö och galet.
Ja, men alltså, jag vet inte om det är storm, men det snöar ju något helt otroligt. Jag vet inte när jag såg så här mycket snö i Stockholm. Alltså det är ju ett fantastiskt sportlovsväder. Man behöver inte åka någonstans om man vill åka skidor. Eller pulka eller vad som helst. Det är verkligen... Alltså det är så mycket snö.
Jag hörde att de hade tagit fram, alltså jag läste på aftonbladet.se att de hade tagit fram såna här bandvagnar och grejer. Alltså det lät som att det var krig faktiskt. Så nu kanske vi skulle ha haft vår lilla bunker med förnödenheter.
Ja men exakt. Ja men så illa vet jag inte om det, men det är skottas som började den. Alla som har signat upp sig på Skotta i Stockholm tjänar mycket pengar just nu. Nej men jag tror att det är mest bara väldigt vackert och vitt. Jättehärligt, sportlovsväder. Men skit i det, berätta om solen.
Berätta om Dubai. Ja, jag är i Dubai. Och jag har aldrig varit här. Jag har inget förhållande till det. Jag har liksom ingen koll på vad det egentligen är, ska jag säga. Alltså landet har jag liksom noll susning om. Mer än kanske liksom, nej men så schablonbilder
av, ja, men exakt. Av
män som går runt i stora tjusiga bilar och är shaker. Men vi kom hit mitt i natten. Till saken hör att jag är inte så där. Jag är inte supersnobbig när det gäller hotell. Alltså jag vill gärna att det ska vara bra, det ska vara rent och fräscht. Men det är inte att jag per automatik måste välja det värsta. Utan jag brukar liksom, jag åker gärna tillbaka till samma ställe om jag gillar. Eller liksom, ja men, jag är ingen så här, jag är ingen nörd när det gäller.
Du är lite enkel av det där.
Ja men lite enkel. Men den här gången så hade jag blivit rekommenderat ett hotell av den tjejen. Hon brukar så här solduscha mig. Anneli, jag tror hon. Superhärlig tjej. Och hon solduschar så man blir svinsnygg. Hon sa att jag var på ett hotell som var helt makalöst. Och där hade jag tänkt att Dubai kanske är härligt. För då kan man åka, men det är inte fullt lika långt som till Thailand. Och det är inte lika långt som till Florida.
Nej, men det är det som är så bra. Och tidsskillnaden är liksom hanterbar.
Ja, men den är hanterbar. Mm. Ja. Så då tänkte jag, men gud vad spännande. Vad var det för hotell då? Ja, och då var det ett hotell som heter Four Seasons som ligger i Dubai. Och det är en hotellkedja, finns över hela världen på olika ställen. Och jag hade inget jättedirekt förhållande till det. Jag visste att det var liksom, ja men det är säkert jättedyrt. Men så bokade jag det här i augusti och då fick jag faktiskt väldigt bra priser på rummet. Bara tänkte, jag testar att boka och har jag inte råd när jag väl kommer dit så bokar jag av. För man kunde boka av 2 veckor innan. Men vi kommer till det här hotellet som är... Alltså det är så överdriven lyx så att jag kan inte annat än imponeras.
Ja, det är så.
Allt är upphöjt i... Ja, men alltså på riktigt. Och jag brukar inte ens gå igång på sånt här. Men det är så mycket guld och flärd. Och,
men berätta, hur ser det ut då?
Ja, men det först ser det ut som ett palats liksom, när man kommer in. Och det är hur mycket personal som helst. De talar typ alla språk. Jag har hört dem tala alla sorters språk. Tyska, engelska, franska... kinesiska, arabiska såklart. Alltså, det är hur mycket som helst som florerar. Och det är bara så kliniskt rent överallt. Och bara så här, sobert snyggt. Och man får såklart något litet så här kokosvatten när man liksom checkar in. Och sen så kommer vi in på vårt hotellrum som är liksom som en bättre svit. Alltså det är inte ett vanligt hotellrum, utan det här är lika stort som vår förra lägenhet.
Oj.
Och då har jag ändå bara bokat ett vanligt standardrum. Men det är helt otroligt. Och sen så till frukost så får barnen så här mönstrade pannkakor. Alltså det är så här, de gör amerikanska pannkakor i form av blommor med speciella blad som de har så här stek. Alltså jag kan inte ens förklara, det är så flummigt och stökigt så att det är helt otroligt.
Det låter vackert och gott.
Men det
så barnen tycker att det är helt fantastiskt, eller?
Ja, men alltså de är så, första gången tror jag att de är lite imponerade av sin mamma.
Mm,
inte för att jag kan ta liksom åt mig äran av det här, men
det är jag som har inrett här. Jag sa till
det här är mammas.
Kan ni göra amerikanska pannkakor som blommor? Ja. Mina barn älskar.
Det enda jag kan säga är alltså, boka saker i jättegod tid så kan man säkert vilja och dela på ett helt annat sätt.
Men det är så mycket mer ekonomiskt att vara ute i god tid. Men det är svårt att vara det om man inte har pengar. Där och då.
Ja, fast man kan ju, men det här kan man ju faktiskt boka.
Ja, det kan man boka.
Alltså, du kan boka på, det här var någon så här bokningssajt. Och då kan man boka, det kostar ingenting att boka. Utan nej, du kan boka av 2 veckor innan. Ja, men känner, för det var det jag kände att nej, men har jag inte råd så.
Och det är också tydliga mål, för då kommer det kommer ju hända då om du faktiskt har bokat det. Då kommer du åka dit. Då kommer du se till att du åker dit.
Då blir det att man sparar till det på ett annat sätt.
Jag tror det,
så det är ganska skönt. Men nu ska jag berätta det som är, förutom att vi då är helt underklädda, för vi har ju packat grejer som att vi skulle till Mallis som vanligt liksom, när vi åker på solsemester.
Men det tycker jag är så många som säger som åker till Dubai att man är underklädd.
Men alltså det är ett skämt. Jag var tvungen att ta med barnen till.
Jag såg att du hade trasiga byxor på dig. Det är inte bra.
Ja, men igår var vi på en av de liksom, någon sån här supertjusig YouTube-stjärna krog liksom, någon kock som strösslar saltet på något visst, att jag vet inte ens vad han
heter.
Och åt alltså en så dyr middag, och jag var så här, alltså jag hade typ svettattacker för att jag inte visste hur jag skulle liksom vara tjusig nog. Och sen kom jag hem och har spräckt brallorna i röven. Alltså jag har en 5 decimeter. Nej, inte decimeter. 5 centimeter.
5 decimeter. Då sitter inte ens byxorna ihop.
Och sen hade jag inte ens svarta trosor under. Det måste ju vara en ovärdig sorti från mig faktiskt. Nåja, det behöver vi inte prata mer om. Det är inte för alla inte så intressant kanske. Men vi går ju runt här som slasar. Alltså. Jag var tvungen att släpa mig till något mål med barnen och jacka upp oss på någon rea-butik där, så vi ändå såg lite propra ut. Liksom. Jag förstod, det är också någonting med sommargarderob. Helt plötsligt så är det bara så här, som en enda så trashank man går runt i. Liksom.
Ja, men man har inte använt den på länge och inte uppdaterat den.
Jag hade till och med min skitig bikini. Liksom. Ja, det är trevligt.
Vad sa du,
ändå stoppat in. Jag hade en smutsig bikini med mig. Den hade så saltränder från förra sommaren. Det var jätteäckligt. Jag förstår inte hur den hamnade där.
Men vad jobbigt, och alla så här supervältränade och...
Jag menar, alltså, vi kommer in i hissen när vi kommer hit 2 PM och in kommer en kvinna som är så vacker. Hon ser ut som en prinsessa ur en Disney-film med ett 7 meter långt fluffigt rosa släp. Nu visade sig att hon skulle gifta sig dagen efter. Så det här var hennes rehearsal dinner. Men det visste ju inte vi. Vi bara tänkte att det är så här man ser ut i Dubai. Och vi stod där i skitiga chinos och liksom noppig ylletröja från Sverige. Åh, det var lite. Nåja.
Och blek och den som man är liksom.
Exakt, blek och någon finne och sådär. Men nu måste jag berätta det absolut coolaste. Jag är ju så fruktansvärt rädd för fåglar. Alltså jag har ju sån fågelfobi så att jag svimmar ju om det kommer för nära en duva. Jag kan aldrig sitta på en uteservering. Ja, men alltså det är inte friskt.
Nej,
men jag har gått 12 år i terapi och sen så har jag fått frågan, ska jag liksom försöka bota den där fobin? Men då har jag hört någon gång för länge sedan att om man botar sin fobi mot någon sån här specifik märklig sak som en fåglar eller spindlar eller ormar eller vad det nu kan vara, då kan det ta sig uttryck sin ångest på andra sätt,
ja,
istället.
Typ
att man, och det, så då tycker jag att min lilla fågelfobi, den kan få vara där. Som, det är mitt lilla utlopp för något massor med hemskt säkert.
Men det här hörde jag i någon dokumentär om. Någon som hade typ botat sin fobi för vad det nu var. Ja, men kanske säg fåglar då. Men istället fått en fobi för knappar. Ja, men, känns det här igen? Det är
jag vet. Och det jag har inte hört just det. Men jag, det känns inte som att det är en klok sak att göra då.
Det är livsfarligt. Då. Tänk vad man kan få fobi för. Sin man.
Liksom. Men... Ja, men precis, jag kanske tycker att det är jätteläskigt med en soffa liksom, helt plötsligt. Jag kan ju jättemycket knasiga saker. Eller jag blir rädd för dig.
Man kan få förbi för knappar, så varför inte?
Men, jag är i alla fall rädd för fåglar. Och så såg jag liksom så här, sitter folk ute på uteserveringen och det är så här tropisk trädgård här och liksom och alla äter sina mönstrade pannkakor och är lyckliga utom jag som är störd. Men så ser jag en man komma gående med en stor rovfågel på armen. Och så ställer han sig mitt på uteserveringen.
Mm, en levande fågelskrämma.
Exakt. Han stod där med en falk på armen. Jag har ingen aning om hur politiskt inkorrekt det är. Jag gissar att det är jättedåligt. Men jag skiter i det. För jag vill också ha en man med en falk på armen med mig.
Eller också så bara har en egen falk som aldrig följer med dig.
Som aldrig lämnar mig.
Men som sitter på din axel och vakar. Men du är inte rädd för falken då?
Nej, men han stod ju där. Han hade ju en liten kedja på sig. Mycket lämpligt. Och en liten så här, huva hade han. Han hade en liten mössa på sig med små sladdar. Jag vet inte vad det var. Men, och det var, då frågade jag, är det för att ni ska skrämma bort fåglarna? Ja, visst. Och då är, vi har haft jätteproblem med kråkor. De är skitstökiga och röjer verkligen sönder stället annars. Och det var bara så tyst och lugnt. Så jag kunde ju gå ut och sätta mig. Så nu står det en man där med en falk på armen. Men vad som är fint däremot, och nu tycker jag att jag gör historien lite trevligare ändå, det är att han släpper loss falken 20 minuter varje timme. Och då får han sväva runt området hur han vill. Utan snören och grejer på sig. Så han får ändå leva fritt liksom då och då.
Men en tam falk alltså.
Ja, exakt. Och sen så visslar han i någon pipa och då så ska den där cirkla ner. För de kan ju inte riktigt landa så enkelt. Jag vet inte hur det funkar i och med att jag inte vågar läsa på om fåglar. Och så kommer den tillbaka och då är det liksom... Men under tiden han cirkulerar, då är det också tomt på fåglar. För då är de ju ännu mer rädda. För då kan han ju på riktigt liksom slajsa dem. Det här var faktiskt bland det mest dramatiska jag har varit med om på länge. Jag kunde sitta på en uteservering och jag såg bara framför mig, tänk att komma hem. Och sen på Östermalmstorg till exempel i Stockholm, det är jättemycket äckliga, feta duvor som inte borde vara där. Tänk att bara få så släppa loss den här falken och bara do your thing.
Men det, är så här, det kommer vara det nya partytricket, typ om du ska gifta eller någonting. Då bara, har vi hyrt in falkmannen? Falkmannen. Det är på allas checklist nu för fester.
Ja, jag vet, det var fantastiskt. Bara, jag att det var...
Kan vi gifta oss den 19 juni? Nej, falkmannen är uppbokad. Vi kan ta helgen efter.
Vad kul att du ändå sa 19 juni, för det är ju faktiskt min födelsedag.
Jag tänkte att det var typ midsommar. Ja, det var lite konstigt att jag sa det.
Men det är den kungliga bröllopsdagen också för säkerhets
skull. Ja, det är det. Ja.
Men...
Det känns som ett typiskt bröllopsdatum.
Det är kul för dina vänner heter ju Falken. Du kallar ju dem för Falken hela tiden.
Ja. Så jag tänkte att jag skulle köpa en typ uppstoppad falk till dem någon gång.
Fast det låter inte korrekt.
Nej, och sen kom jag på att det kanske man ska göra. Men så att jag har ju inte gjort det.
Nej, för det låter mycket bättre med en falk fastkedjad på en arm bara för att jag, Denise Rubberg, ska bara kunna sitta på en uteservering. Det låter mycket mer
korrekt. Ja, det låter ju korrekt, mycket bättre. Mm.
Nåja, det funkar i alla fall mot min fågelfobi, så att jag skiter i att bota den.
Men är det inte så att det typ knappt ens finns några liksom insekter i Dubai? Har man inte tagit bort allt som är jobbigt?
Nej, men Loppsan sa, och min dotter sa ju det, det finns inte en fluga ens en gång. Nej. Vi förstår inte hur det går till. Har de någon så här, är det något kemiskt medel som bara gör att allting är kliniskt rent? Men man får inte tugga tuggummi utomhus.
Nej.
Och det finns inga tuggummin på gatorna överhuvudtaget. Så att min son var skitarg på mig, för jag stoppar ju alltid in 4 tuggummin i munnen och sen så kan jag ju liksom släppa det där på gatan. Men han sa, du får vara supernoga med det, annars kommer de stoppa dig i finkan på riktigt.
Ja, men, och plus att det tar typ så här 100 år för tuggummi att bearbetas av naturen. Och något som Douglas faktiskt har lärt mig, att fåglar då, som du inte gillar, jag gillar inte heller fåglar, men jag vill inte att de ska fara illa, att fåglarna plockar upp tuggummina och sen får de inte upp näbben. Och det är fruktansvärt. Och det har fått mig att faktiskt verkligen aldrig slänga tuggummi på.
Jag tycker så synd om de fåglarna.
Ja, men det, även om du inte gillar fåglar måste du ändå förstå att det är djur.
Nej, fattar ingenting. Jag lyssnar inte på det.
Inte spela tuff här nu, utan det här, det känns...
Nej. Nej, men jag på riktigt bryr mig inte. Jag skojar inte. Ja, och jag måste berätta en annan till sån här svinkonstig lyxgrej som jag inte kan låta bli att skratta åt. Helt plötsligt så, när jag ligger på solstolen vid stranden, Loppsan ligger och läser i solstolen bredvid, och så kommer en kille och bara, hej, hej, ursäkta, kan jag hjälpa er? Liksom. Jag hörde inte riktigt vad han sa först, varpå Loppsan bara räcker över sina flottiga solglasögon till honom. Och då är det alltså en person som går runt och putsar solglasögon och dallar på stranden. Man kände att det här är inte heller superkorrekt. Jag bryr mig inte. Men det här var en amerikansk kille som hade det här som sitt extra jobb. För jag var tvungen att fråga, hur hamnade du här? Nej, men jag jobbar inom Four Seasons och tycker att det här är en sån möjlighet. Och det här är en del av mitt jobb. Och så går jag runt här och putsar folks solglasögon. Varför inte? Liksom? Det är service mind.
Ja, men verkligen. Det är ju fantastiskt.
Men vet du, jag hade gärna kunnat haft det jobbet. Tänk att åka hit som så här 22-åring och jobba ett år och putsa folks solglasögon. Det finns ju mycket värre saker att göra ändå.
Verkligen, men ni dricksade väl?
Ha. Fast, nej, jag har inga pengar. Alltså, jag har inga cash.
Nej, inga pengar.
Jag kommer köra en springnota härifrån. Nej, men jag har inga kontanter, så att jag får precis, man får lägga det på notan sen kanske.
Mm. Men är det vackert då?
Ja, det är som sagt, det är rent, men jag ser inte så. Vi ser ju mest liksom stadsbilden och liksom lite vattnet, men jag har fått för mig att det vattnet är konstgjort. Jag är inte säker. Det här var väl bara öken för typ 20 år sedan.
Det känns som alltid konstgjort typ. Eller?
Men jag trodde också att det var så litet. Jag såg framför mig att det här var ungefär lika stort som SVT-huset. Det var hela Dubai. Jag hade någon bild av att liksom, det här var som Gärdet på Stockholm. Och absolut inte mycket mer än det.
Men ni har inte varit och åkt skidor i...
Nej, vi var inte i det köpcentret. Vi åkte till det andra köpcentret som heter Dubai Mall. Och då är det här stora akvariet. Och där tycker jag var lite otäckt. För där simmar ju hajar och sådär. Och det, med tanke på min rovfågels fascination här, så tyckte jag att det kändes lite tjaskigt att du skulle simma runt stora vithajar i ett akvarium. Jag tyckte det kändes inte helt okej. Men ja, och det fascinerade mig inte så mycket heller. Men i övrigt, väldigt rent och snyggt. Och jag köpte en riktigt, riktigt tjusig kjol på rea.
Finns det mycket bra shopping, eller?
Ja, det gör det ju. Alltså, det finns ju allt. Det var ju helt otroligt. Men jag tänker att det är hit du och jag ska åka på vår nästa skrivresa.
Men är det dyrt?
Det är samma priser som i Sverige ungefär. Ungefär samma när det gäller restaurang och även då kläder och sånt där. Så det är ingenting som är billigare eller bättre, utan det är liksom same same. Mm. Men jag tror att de flesta världens länder har synkroniserat priserna ganska ordentligt. Jag tror att saker kostar just kläder, alltså mode.
De riktiga, alltså varumärkena har sett till att det är samma priser överallt. Mm. Ja, men jag tycker verkligen att vi åker dit på skrivresa. Det låter väl helt perfekt.
Nej, idag träffade jag hotellchefen, han som är så här manager för det här och tre andra såna här Four Seasons hotell. Och jag fick hans visitkort. Och sen så började han direkt följa mig på Instagram. Och sen följde jag honom, men då såg jag att han ville nog inte att jag skulle följa honom. Så jag tog bort förfrågan. Jag tyckte det blev lite känsligt kanske.
Vadå? Varför? Hur kände du det?
Nej, jag vet inte. Han kanske kände att det var hans privata liksom, på något. Så det blev en sån här Instagram-jobbig grej, kände jag.
Där, men hur jag märkte du att det blev en jobbig grej?
Är det för att han inte accepterade den? Jag bara fick en weird feeling där. Jag vet inte.
Han kanske trodde att du flörtade med honom. Eller något.
Det kanske han gjorde. Ja, jag vet inte. Åh, vad pinsamt. Nu har jag inte ens tänkt på.
Men varför började han följa dig?
Nej, för att jag berättade. Jag var tvungen att komma fram och presentera sig. Då kände jag att nu, well, I'm a Swedish writer. And I'm here and I think
you can follow me on Instagram. Och han bara så här, okej, vi måste göra allt gästerna ber om. Nej. Jag följer henne på Instagram. Och sen putsar henne solglasögon. Herregud. Är det så man får nya följare? Ja.
Man åker till Dubai och berättar för olika människor det är så här, att man är Swedish writer.
Det är hotellets nya slogans. Vi lovar att följa dig på Instagram om du bor här.
Nej, han frågade faktiskt vad jag hette på Instagram. Och då följde han mig och sen likade han de här Dubai-bilderna jag hade lagt upp. Såklart. Men jag vet inte, det blev bara awkward moment. Ja.
Jättekonstigt, men okej.
Men jag kommer inte ha några som helst problem om att så här mejla honom och bara, okej, vilket rum tycker du man ska välja? Most, liksom, nu höll jag på att säga bangs for the bucks. Det kanske inte är ett bra uttryck. Men och det helt plötsligt blev det här snuskigt. Det var inte meningen. Jag tänkte att man kan fråga honom någonting så här lämpligt om vilket bästa rummet är för bästa möjliga utdelning. Mm. Nåja. Jag ska snart hem till Henrik i alla fall.
Vad får vi mest för pengarna? Vad skriver vi bäst? Men det är urbra. Jag tycker vi åker om 3 veckor typ. Men är inte mycket svenska där?
Vet du vad? När vi checkade in så var det en pappa och så checkade in med 2 små barn. Och det är de enda svenskarna. De har inte jag sett, för det är så pass stort här. Men jag tror att det är de enda svenskarna på plats just på det här hotellet just nu. Vilket är jätteskönt.
Okej.
Okay. Så vi är helt för oss själva och kan prata svenska fritt. Och ja, men sådär som man gjorde förr i tiden när man var utomlands. Nu vågar man inte göra det längre.
Nej, men gud vad härligt då. Men hur länge är ni kvar nu då?
Vi är kvar i... vi åker hem imorgon natt, så vi har en hel dag till på oss att ligga och pressa på stranden och äta mönstrade pannkakor och få våra solglasögon perfekt putsade under åsynen av en rovfågel.
Jag funderar ju på, jag gjorde ju mina fransar jättemycket förut, alltså lösfrallor.
Ja, alltså så här, som ögonfrans extensions, ja, som exakt, sitter fast.
Exakt,
eller?
Exakt.
Ja, okay.
Och var så nöjd med det. Men så slutade jag med det när jag blev gravid, för att jag vet inte vad det är i de där limmen. Jag säger inte att det finns något farligt, men jag slutade i alla fall ifall att. Och är så glad att jag fått prova den här Supra Volume Mascara från Clarins. Clarins sponsrar ju oss, och då har man ju fått prova på lite saker som man aldrig provar. Och den här mascaran är faktiskt helt fantastisk. Du har väl också provat den?
Nej, jag har inte provat den och jag ska göra det. Fantastiskt. Och det är för att den ger mer volym, eller hur? Alltså den blir liksom...
Exakt.
De tjockar på fransarna.
Supervolym. Och dubbel volymeffekt. Men det märks faktiskt. Supra Volume Mascara av Clarins. Nej, jag tycker den är grym. Jag tycker faktiskt inte ens att man behöver ha lösfrallor. Men däremot så kan man ha när man går på... Om det är något lite festligare, så fick jag tips av Frida Farman faktiskt. Att man kan köpa vanliga så här... lösögonfransar som man hade typ när man var liten, i alla fall jag.
Nej, men jag köpte också det. Också när, för jag hörde ju henne sitta och prata om det där, ja, och tyckte att det var skitsmart.
Ja, men det var så, alltså, för när jag såg henne, jag bara, gud, dina fransar är ju helt magiska. Och då berättade hon att det bara var lösögonfransar som hon har köpt på Åhléns, liksom. Vanligt lim och bara satte på, som jag har börjat göra nu när man ska gå på fest. Och då kan man ha den här mascaran också, som jag bara stryker på för att få in mina fransar i de här lösfrallorna. Det är perfekt.
Ja, precis, för det måste ju smälta ihop.
Exakt, och det gör den så bra med den här Supra Volume Mascara från Clarins. Så det är ett grymt kit.
Du, en annan grej jag har tänkt på. Ja. Det är snart 20 års jubileum. Och jag ska inte säga jubileum, för det är egentligen en ganska hemsk sak. Nämligen Monica Lewinsky-affären.
Är det?
Mm. Det är 20 år sedan snart.
Men det känns som igår, eller på att säga. Hon är faktiskt aktuell just nu. Eller hon är aktuell, kan man säga. Men hon har hoppat på det här MeToo-kampanjen och insett ju att hon själv var ett offer för makten. Att hon inte har sett det på det sättet tidigare. Men att MeToo-rörelsen har gjort att hon har liksom fått ett annat perspektiv på det.
Ja, och det är så intressant, för hon har precis skrivit en artikel om det i Vanity Fair, som man kan gå in och klicka på Vanity Fairs Instagram-konto och sen klicka vidare till den artikeln. Och den är så välskriven, den krönikan. Hon skriver regelbundet för Vanity Fair, det visste jag inte om. Men så himla bra och intressant artikel. Och då berättar hon ju dessutom när hon träffar den här mannen som ledde och drev på utredningen mot the Clinton administration, Ken Starr, på en restaurang. Hon var där med sin familj och han var där med sin familj. Och hon hade aldrig träffat honom i verkligheten. Hon hade bara liksom hört talas om honom och hört hans utlåtanden om henne. Och hon hade också blivit hotad av honom. Han hotade henne att hon kunde få upp till 27 års fängelse. Han hotade hennes mamma, han hotade hennes pappa. Alltså det var så här fruktansvärt. Alltså hon blev ju slaktad liksom i den här historien.
Alltså den är så hemsk.
Och sen så står hon under den här träffen mitt emot honom och han tar henne på armen. Och hon tänker, för fan, liksom, det här känns inappropriate på alla sätt. Och sen väntar hon bara på att han ska be henne om ursäkt. Och sen så säger han, hur mår du? Och då säger hon att, ja men... jag vet inte. Liksom. Och då säger han, I know, it was unfortunate. Det var olyckligt. Istället för att bara säga, jag är så ledsen. Han ber inte ens om ursäkt. Nej. Och sen så går de därifrån.
Han klarar inte det.
Men nej, hon har också haft, hon har haft ett TED-talk som heter The Price of Shame.
Alltså jag lyssnar, jag läste, den har jag lyssnat på. Den är fantastisk. Den borde alla lyssna på. Jag, när jag gjorde research för Louise så läste jag allt om Monica Lewinsky. Så jag känner mig faktiskt insatt i henne. Insatt i hennes historia. Men det finns en jättebra dokumentär också om Monica Lewinsky-affären där man får lyssna på de här samtalen som hon har med sin kompis. Som ja. Ju helt går bakom ryggen på henne och går till FBI. Och, eller hon säljer ju också till pressen de här telefonsamtalen där Lewinsky berättar om hennes förhållande till Bill. Och det är ju så sorgligt, för hon är ju så kär. Alltså det är så sorglig historia på så många sätt. Och där även hon i den här dokumentären så intervjuas även kompisen. Och liksom så iskallt tycker jag ändå att hon gjorde rätt. Ja. Men hon pratar mycket om det här liksom med näthat och befinna sig i drev och hur vidrigt det var för henne och hon fortfarande inte kan leva normalt.
Ja, det är otroligt intressant. Och det var så intressant att läsa hennes text för att helt plötsligt så, för jag bodde ju i USA när det här hände. Det briserade i New York. Det var nämligen så att min chef som heter Steven, han kom ut på morgonkaffet och så berättade han att hans dotters, en av hans dotters närmaste vänner hade varit hemma hos dem kvällen innan och käkat middag. Och då hade dottern och hon suttit och fnissat. Och då, kompisen var då Monica Lewinsky. Så hon hade varit hemma hos honom, min chef, på middag dagen innan. Och då berättar de att nej, men Monica har en affär. Hon har liksom en flirt med Clinton. För hon är intern nu i Vita huset. Och den här Steven, han sa, det här är helt sjukt. Och då, så, han trodde först inte. Han trodde bara att tjejerna satt och drev med honom. Hans dotter och polan. Liksom. Mm. Men då hade, hade Monica Lewinsky visat upp sina meddelanden hon hade fått. Och Steven då, min chef, han sa det att fatta när det här liksom kommer ut, för det kommer ju komma ut. All sån här skit gör alltid det.
Hur långt innan det kommer?
Det var en vecka innan. Och jag kommer ihåg att jag ringde hem till min pappa och berättade det här, att det här är helt, liksom, tänk att sånt här händer även liksom USAs president. Mm. Och sen en vecka efter så bara totalt exploderade. Och också hur jag liksom, med den kunskap, alltså ändå den, jag hade ju den insynen som var ju väldigt liten, men när han ändå sen står och ljuger, I did not have an affair with that woman. Det är liksom så, det är så jävla starkt och otäckt. Men i den här artikeln så säger hon också så fint, hon blev kontaktad av en väldigt pådrivande kvinna i MeToo-rörelsen i USA som skriver till henne, I am so sorry you were so alone. Och det sa hon, det bara cracked her up alltså totalt. Det var det som fick henne att bara, men jag var också en del av det här. Jag var en, alltså det här, det som är Me Too hände egentligen mig.
Ja,
en 49-årig man skulle inte utnyttjat mig även om det var jag som var liksom klockare kär liksom.
Nej, men och det är så fint ju att Me Too-rörelsen har fått gett fler perspektiv på så mycket som kvinnan har fått utstå.
Ja, men hon också i nutid ändå på något vis så känns det som att men nu hon kommer också få sin upprättelse nu, tror jag. Alltså jag tycker vi bestämmer det bara att hon
det
får
det verkligen också. Men det är ju så två offer i det här med Hillary också som satt där och trodde på sin man och stod ändå bredvid honom och han ljög alla rakt upp i ansiktet. Och, ja, men det är så många som for så illa.
Monica Lewinskys mamma som blev tvingad att vittna mot sin dotter i domstolen. Förstår hon så? Och det är också så här, varför blev Monica Lewinsky satt under trial? Alltså varför hamnade hon i hela den här rättegången? Det var ju liksom så, det var ju som att hon var boven i dramat. Det är ju så fruktansvärt snett.
Men för att man skulle ta reda på huruvida Bill hade alltså betett sig på ett sätt som var farligt för nationen, precis.
Jo, jag förstår det, men hon blev ju ändå, det var ju hon som någonstans utmålades som den stora boven.
Ja, även gud, det var ju han speciellt också, men i media. Alltså, hon blev ju slaktad. Nej, men jag sagt. Och så ensam,
ja. Ja, och det var det hon sa. Att hon, när den här kvinnan kontaktade henne och sa just de där orden att sorry you were so alone. Att det var också precis det hon satte ord på. Att det var det hon hade känt. Även om hon hade haft sin familj och sina vänner som stöd så var hon så oerhört ensam i processen.
Nej, men du ska lyssna på hennes TED-talk faktiskt. För där pratar hon jättemycket om det här också. Och hur det kändes. Och hon har väl varit rätt aktiv i så här, näthat och jobbat för att liksom få bort det och få folk att förstå vad det kan göra med en människa. Så att hon har liksom tagit det här och försökt göra någonting bra av det, vilket jag tycker är så fint. Men jag tror hon har haft så svårt att liksom få jobb och få kunna göra någonting egentligen. Hon har försökt fly typ. Men alla känner igen henne. Så att heja Monica Lewinsky, precis. Hon är också ett offer i hela MeToo-rörelsen. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Men apropå amerikanska presidenter. Vet du vad nutidens monster för barnen är? Även om det är så generellt. Men för Douglas i alla fall. Igår när han skulle gå och lägga sig så var han så här. Alltså vad kan den här Donald Trump komma in här när jag sover?
Så, så gulligt.
Det är helt underbart. Och så bara, och det var Dag som återberättade för mig. Bara, nej, han kan inte komma hit. Och så här, bara, är du rädd för honom? Liksom? Ja, bara, var bor han då? Hur ser han ut? Och Dag förklarade att han bor i USA och liksom att det är långt bort och han kan inte komma hit. Bara, men kan han typ gå en bro hit? Och liksom, kan han ta sig in genom fönstret? Och, så rädd för Donald Trump.
Ja, men det är väl också att vi har liksom pratat om det ur... Jag tänkte på det som du och jag pratade om här om avsnittet också. Hur rädd man var för krig. Mm. Det kanske är det. För att det har varit mycket diskussioner på tv och nyheter om att han och liksom Nordkoreas diktator kan trycka på varsin knapp så blir det liksom atomkrafts explosion över hela världen. Mm. Det är, alltså, de sitter ju, de måste ju ha plockat upp det här någonstans.
Ja, men verkligen. Och tydligen då så berättade Dagens Fröknen också att de sitter och pratar om Donald Trump jättemycket som att han är ett monster. Liksom. Det är så intressant. Det är nu att vi har så här olika monster i olika tider. Donald Trump är nutidens monster bland barnen.
Jag har ju alltid tyckt att Donald Trump ser ut som en clown.
Ja,
med han sin frisör och allt det där.
Men
clowner är ju
skitläskiga.
Ja, och clowner är ju per definition jätteläskiga.
Ja, men det här är så rätt i, för att de pratar jättemycket om det också.
Ja, just det.
Och så det är det är, de ser säkert vissa associationer.
Eller hur?
Kan det vara så? Men det har du nog rätt i. För de pratar jättemycket om... vad heter clownen då?
Jag vet inte vad han heter. Jag har inte ens vågat se den här, för jag var alltid livrädd själv för clownen när jag var liten.
Ja, men jag med. Alltså,
och sen kom ju den här remaken på det här nu. Så att...
ja, men vi såg den faktiskt. Och jag var så här, jag gillar ju att kolla skräckfilm. Så jag bara, vi ser...
Gör du?
Ja, jag älskar skräckfilm. För vet du vad det är för mig? Det är... för mig är det som att gå på ett boxningspass. Jag ger en fullt fokus. Det är inget att jag tittar på telefonen eller tänker på något. Om jag har lite så här ångest typ. Och måste skingra tankarna. Då är det perfekt med mig för en skräckfilm. För den tar allt mitt fokus. Och så kollar vi på det. Men den var... jag vet inte. Jag tyckte att den var... Det jag tyckte var värst var att den lilla killen försvinner. Liksom, dör. Sen det andra blir bara fjantigt. Jag var inte alls imponerad.
Jag kan inte se skräckfilm alls. Jag tycker det är... Alltså, det är så läskigt. Så att jag, och då börjar jag kolla på telefonen för att jag inte kan hantera rädslan.
Mm. Men jag fattar vad du menar. Men då tycker jag det är jobbigare med... Liksom, ångestgrej. Det här är liksom så hands on på något vis. Men nej, men den var, för mig var den lite för freak. Det behövs lite mer psykologiskt bakom tycker jag. Men jag tror i alla fall att de ser säkert någon slags likheter mellan Trump och en clown. Du har helt rätt. Jätteintressant.
En riktigt läskig clown också. Ja, dessutom.
Ja, men för han ser ju inte riktigt. Han ser inte helt normal ut. Jag kollade faktiskt på, apropå skräckfilm då, men vi satt och kollade på någon så här djurfilm på SVT Play. Som du, man får följa djur på Antarktis, typ isbjörnar och sälar och allt för det. Men alltså, det var sån ångest. För där fick man ju se jakten också. Och när en bison också som blir tagen av en varg och en späckhuggare som lyckas till slut fånga den där sälen. Alltså, jag fick en fruktansvärd brutal ångest här med Lille också. Alltså, vi satt och grät och vi bara så här, vi måste stänga av. Vi kan inte se det här.
Vi orkar inte med verkligheten. Nej.
Den var för brutal och helt sjukt allvarlig med maken.
Men det där kom jag ihåg när jag var liten. Jag klarade inte heller av att se naturfilmer. Jag tyckte det var så otäckt.
Nej, alltså, det var så sorgligt.
Ja.
Och här med Lille hade svårt att sova sen. Liksom. Och jag med. Alltså, jag ser fortfarande bilden av det. Jag tyckte det var så fruktansvärt. Så skriver man om jättehemska historier.
En säl som dör. Jag fixar inte det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Liksom. Nej, men jag håller med. Och sälar är ju dessutom så fruktansvärt söta. De är ju som små lena hundar. Liksom.
Ja, men jag vet. De kämpade för att verkligen liksom, och höll nästan på att komma undan. Och så på slutet så kom han och fångade. Nej, fruktansvärt.
Jag och Henrik var på båtutflykt i somras på en plats som heter Fredlarna, ute, långt ute i ytterskärgården. Och till saken hör att den här platsen är lite mytomspunnen för mig, därför att jag och min exman hyrde en liten fiskebod där, men vi hittade aldrig dit. Alltså, vi var så kackiga på att köra båt.
Jag brukar berätta den historien liksom för alla möjliga människor, för jag tycker den är så fantastisk.
Det var en sommar, vi hade inga pengar och jag hittade en fiskebod med sovplatser som man kunde bo i med ett utedass på typ så här 15 kvadrat. Men jag såg framför mig att vi skulle leva liksom, ja, men så här, knorrhane och fisköga, vad heter de med saltkråkan där? Sånt, liksom, verkligen så här, fiskebodsliv ute i skärgården, och barnen var 3 och 5 kanske.
Men det var en liten kobbe med bara ett litet hus på, eller?
Nej, det var en kobbe och så är det typ 20 hus, men det är bara såna här sjöbodar som man liksom har satt in några enkla sängar i och så. Men vi hittade i alla fall aldrig dit, och vi hade liksom, var fel på navigationen i båten, men vi är inga båtmänniskor heller så där.
Men var inte så att ni gav er ut typ 3-4 gånger liksom, och testade.
Exakt. Gav oss ut 4 gånger med fullastad båt. Och då menar jag så här, verkligen fullastad från ICA Maxi. Med så många matkassar och så här, survival kit för 3 veckor framåt. Och varenda gång under de här så kom vi inte fram.
Alltså, det är så,
och jag hade ju också bunkrat konserver, laddat liksom barnen med flytvästar och våtdräkt. Alltså så här, allt. Och så fick vi vända.
Men hur länge höll ni på? Alltså, när gav ni upp?
Nej, men när vi började åka vilse ut i någonting som heter Nassa, då gav vi upp, för då sa Johan att då var det så mycket grynner. Alltså så här läskiga saker. Så att då,
men typ det började mörkna liksom.
Ja, men ungefär så. Så att det var bara, nej, men vi skiter i det här. Vi hittar inte
det. Ni hörde Ålandsbåten som tutade
men
på
nu,
er.
Och jag råkar, ja, det var verkligen, nej, det finns
men så åkte ni ut och sen fick ni åka hem då med all packning och all mat och bara, vilket antiklimax.
Ja, varenda gång. Fast barnen var jätteglada. De bara, nu åker vi hem så har vi tv igen. För jag hade ju sagt att när vi kommit dit kommer det finnas någon tv, det finns ingen ström, man fick med sig ett bilbatteri för att ladda. Liksom. Alltså du vet, det var ju så här extremt. Jag hade verkligen bestämt mig för att leva ärkeprimitivt. Också oklart varför. Jag vet inte, det var väl någon kris liksom. Ja, men så barnen var ju bara glada att kunna åka hem och kolla Barnkanalen igen. De sket ju i det där ölivet. Liksom. Men det var min vision av hur en riktigt vacker barnsommar skulle vara. Det var saltkråkan för mig. Liksom.
Men så det här huset men, stod bara där liksom hela sommaren helt tomt för att familjen Rudberg hittade inte dit.
Nej, jag vet. Och sen den här mannen som jag hade hyrt det här av, han ringde och frågade, varför kommer ni inte? Liksom? För han hade inte åkt ut och hälsa på oss. Och så, nej, men, vi hittar inte. Och han sa, jag kan köra ut er. Jag har lite mycket att göra just nu. Och sen så dog han strax efter.
Oj, det med.
Ja, jättesorgligt. Så att jag hann aldrig träffa honom. Det önskar jag att jag hade kunnat gjort. För han var så här skärgårdexemplar verkligen. Och han garvade ju ordentligt åt oss. att vi inte hittade i vår tjusiga båt. Det var ju bara pinsamt. Men sen nu är jag då ihop med Henrik som är värsta sjöbusen. Han har ju kappseglat runt världen, runt jorden, och ja, men han är ju en riktig båtmänniska och typ uppvuxen varenda sommar ute på en rätt öde ö, också ute i ytterskärgården. Så jag har ju sagt till honom att du måste ta mig till det där stället, för det är liksom, det är en sten i skon. Jag måste dit någon gång. Så han körde dit mig i somras, och det var ju inte så spännande som jag kanske hade föreställt mig. Jag var lite, det var lite antiklimax ändå så där 7-8 år senare. Men vad som däremot var ballt. Först så ser man så här, i horisonten så ser man svenska högarna, och det är också lite så här, ja, men lite helig plats, för man hör det på radion och så där, sommarvädret. Men sen så ser vi en kobbe, och det ser verkligen ut som att det är såna här fåglar som har tagit över ön. Vad heter de? Ja, men det är svarta otäcka fåglar som förstör skärgårdsöarna. Ja, och de har ju ingen naturlig fiende, så de är ju jätteröriga för skärgården överhuvudtaget. Och sen så, jag har inga glasögon, och så säger jag, men gud vad mycket, många fåglar det är. Och sen så kommer vi närmare, så är det bara proppfullt med sälar. Alltså det är en sälkoloni på säkert 50 sälar.
Det är så coolt.
Och de är ju, ja, de ser ut liksom som släta labradorer. Och sen så kör vi förbi jättelångsamt med båten, och då hoppar de i och kommer och hälsar.
Ja, det är helt vi underbart. Hade ju faktiskt på Sandhamn i somras en säl som hängde liksom på precis utanför vår strand. Så bara kom där och stack upp.
Så kom och hälsade.
Liksom. När vi satt och liksom låg och solade och badade, så kom den här sälen och bara tittade upp. Alltså så gulligt. Vi döpte
det är för mig Filippa. Världens gulligaste djup.
Men, nej, men på, i Fjällbacka, där vi också är på somrarna, där finns det ju jättemycket säl. De har ju så här sälsafari till och med. Men vet du vad som också finns där som man har sett? Späckhuggare. Hur läskigt.
Är det sant?
Mm. Jätteovanligt.
Det här blev djurrutan helt plötsligt.
Ja.
Välkommen till naturen.
Den är så mycket jävla. Vi vet ingenting om djuren överhuvudtaget. Men
nej.
Vi vet
men
vad som är gulligt.
Vi har så mycket åsikt om. Jo. Onsdagen den 21 mars så är det författarna på Maxim. En helt ny grej som Maximteatern kommer att köra på med. Och då ska det vara massor med författare som står på scenen och berättar om sina drivkrafter och crazy historier. Och men bara allmänt en rätt uppsluppen men kul kväll med bra berättare på scen. Och nu kan man faktiskt som lyssnare av första glaset få 20% rabatt på biljettpriset. Så man kan gå in på ticketmaster.se och sen så skriver man in rabattkoden första glaset, så får man 20% på biljetten. Det är 21 mars en onsdag klockan 19.30, och jag kommer vara så här programledare och dansa lite på scen.
Bara oj, spännande. Vilka författare som är med då?
Ja, det kanske ska berätta också. Det är bra. Det är jag. Och sen är jag.
Nej. Och sen det är
jag.
Och sen kommer jag faktiskt dansa.
Jag kommer komma in som Robert Gustafsson och dansa och göra massor av olika roller. Det
dans.
Är jag. Det är Anders Delamotte. Det är Martin Österdahl. Det är Marie Ljungstedt och Per Schlingman. Lite brokig mix. Men temat för kvällen är kriminellt.
Och,
ja, som sagt. Ja, det kan nog bli roligt, tror jag.
Berätta om ditt skrivande. Hur går det nu? Du la ju upp en...
Alltså mitt du
hade ju kämpigt.
Ja, men alltså, dagen innan vi skulle åka till Dubai så blev jag magsjuk. Det var ju halvotrevligt.
Olägligt.
Och sen, ja, men så olagligt lägligt, för jag hade tänkt att jag skulle liksom kötta på där och liksom ha ett ganska bra första utkast innan jag åkte hit. För jag får alltid ångest över att jag, så fort jag ska på semester så har jag liksom deadline in till det. Och så tänker jag alltid att ja, men då ska jag åka iväg på semestern.
Att det är så skönt då, så här, att bara lämna in innan.
Sträcka ut armarna mot havet och bara vara liksom ledig med mina barn. Ja, men, så här, det är den där visionen, jag måste släppa den. För det är den som liksom knakar sönder mig. Och sen så jag skrev på Instagram att ja, men, så här, det är så jobbigt att känna sig så här svag och eländig. Men för mig är det är bara förknippat med en situation av att jag misslyckas av att inte... göra det jag har tänkt att jag ska göra. Alltså just att så här, leverera ett manus. Och jag är väldigt känslig i de lägena när jag inte lyckas leverera, vilket jag aldrig gör i stort sett på exakt utsatt datum. då blir liksom, det dryper av självförakt i fröken Rydberg. Och jag tycker inte ja, men, att det är så jävla kul. Liksom.
Och det, men det är också svårt tycker jag att sätta ett exakt deadline-datum för text. Alltså, för att grejen är att du är ju aldrig klar. Och när du också sitter väldigt intensivt på slutet så blir man ju... Det är då man kommer på så mycket bra saker också. Nej, man måste vara lite flexibel med de där deadlinesen tycker jag. Både från liksom, din författarnas sida och förlagens sida egentligen. För att det ska bli riktigt bra grejer.
Och sen är det avgörande för mig att jag jobbar med människor som konstant ger, som är positiva och liksom så ger energi in i projektet och inte liksom kommer med anklagelser. För jag är så, det finns ingen som är så hård mot mig som jag själv är. Så det är ingen som behöver höja rösten eller komma med en spydig kommentar. För att jag är så duktig på det själv. Så jag bara liksom,
exakt, det här och, brukar vi faktiskt prata om. Att vi behöver ingen som piskar på oss. Vi piskar så fruktansvärt hårt på oss själva. Så att ha någon chef eller beställare som piskar extra, det är bara så här, då dör vi typ. Det är klart.
Nej, men min förläggare är fantastisk. Hon, det är inga konstigheter. Men det räcker med att det är minsta person liksom, i min omgivning som jag har med jobbet att göra som säger en fel grej. Så jag är så skör i det läget. Så att,
Nej, men man är ju så svag så att precis, man behöver bara någon som blåser lite på en så ramlar man omkull.
Ja, samtidigt som att jag också är så frustrerad över att jag är helt övertygad om att manliga författare som hör av sig och säger att jag är lite sen med mitt manus eller jag är... eller till en redaktör eller förläggare. Alltså de skulle inte ens bli frågasatta en jävla sekund om det. Nej. Utan det här är också så vi är så mycket hårdare ansatta som kvinnliga författare. Mm. Så har i alla fall jag upplevt det de här åren innan. Numera tycker jag att jag blir bemött väldigt respektfullt.
Men det kan jag tänka mig. Och sen med dig, nu är det också att du är så etablerad. Jag är fortfarande liksom ny författare. Och då gäller det bara att liksom följa reglerna till punkt och pricka. För att få vara med och leka på något vis. Och det är en jättepress, tycker jag.
Det är en press som är fruktansvärt svårt att hantera. Och jag hanterar den jävligt dåligt. Och jag blir besviken på mig själv. Så att när jag i alla fall skulle åka iväg på fredagen, hade varit sjuk, hade inte hunnit med det minsta av det jag hade tänkt jag skulle göra, så var jag så jävla arg på mig själv. Men sen så var jag här, kom jag hit och bara jag satte mig på planet och bara, nej men nu måste jag starta om och skita i vad alla andra någonsin kan någonsin tycka om mig.
Du gick i flight mode kan man säga.
Bra, väldigt bra beskrivning. Och sen så sov jag i typ 2 dygn. Alltså jag skojar inte, jag var så trött och jag låg på stranden och sov och jag åt då liksom. Och sen så, nu har jag väl skrivit så här 40 A4 på ingen tid alls.
Det är ju fantastiskt, bra jobbat.
Ja, proppen gick ur och skitvattnet rann ut liksom. Nu är jag tillbaka och nu kommer jag nog kunna leverera. Kanske inte på exakt utsatt datum, men väldigt snart in på i alla fall. Det är väl kanske 4-5 dagar efter och det tror jag alla kan hantera. Den kreativa processen är så jävla komplex. Och som du säger, när man sitter den sista tiden, alltså de sista 2-3 veckorna innan manus ska bli klart, det är också då man är som mest skärpt och alla trådar bara liksom vibrerar runt in i skallen.
Ja, men det är så. Alltså, de där 2-3 veckorna, då går man in i en egen värld där man bara lever med alla de här karaktärerna och historien och man kommer på att det händer så mycket under den här tiden och under den här pressen som både du och jag behöver. Sen finns det ju författare som skriver på ett helt annat sätt. De skriver så här 10 sidor om dagen och har full koll på hur lång tid allting tar. Men vi, sådana är inte riktigt vi. Men jag
orkar inte ens tänka mig att vissa människor är så. Alltså jag skiter i det. Det är så här, men det är jättebra om du är disciplinerad och liksom hävdar att det finns det bara det och det. Ja, det är jättebra. Jag är också disciplinerad men jag får inte alltid ur med det jag ska ändå.
Nej, liksom. Nej men alla är olika där liksom. Ja men verkligen. Ja. Nej, och jag är inte heller en sån, den typen av person. Inte i något liksom. Så varför skulle jag vara det i mitt skrivande? Men jag lämnade också in en väldigt välarbetad synopsis som blev faktiskt 60 000 tecken. Tyckte jag var bra jobbat.
Riktigt, riktigt.
Eller hur? Och jag är riktigt nöjd med historien också. Men det skulle jag ha lämnat in i fredags. Och jag var också så... Allt tar ju mycket längre tid än vad man tror. Och på torsdagskvällen, alltså jag var helt... Alltså jag bara gick in och la mig i vår säng och bara släckte allt och bara så här... Grät liksom. Och ville typ ringa och göra slut med allt och alla och var helt så här. Alltså jag var helt, men jag kunde inte riktigt relatera till stressen och liksom att, men jag var bara så sänkt liksom. Och sen satt jag uppe hela natten för att avsluta. Jag tror att jag sov typ 3 timmar den natten. Och så skickar jag in. Och det är ju sånt jäkla lyckorus sen när man skickar in. Då känner jag att jag bara så här,
det är helt...
alltså flyger. Det känns som att jag kan göra allt. Och helt plötsligt gjorde jag saker som jag inte har gjort på liksom flera år. Jag har sån energi, fast jag inte har sovit på hur länge som helst. Och bara så här, ringer till folk som jag inte har hört av mig till på liksom ett år. Typ, och bara, hur mår ni? Alltså som en helt galen människa. Alltså som jag vet inte. Typ boka liksom seniorboende, förstår jag. Alltså jag är på en insane nivå. Och sen kommer lördagen och då kommer ju tröttheten liksom. Och då är så...
Då kommer bakslaget.
Ah, det är som baksmälla på alltihopa. Och jag är så... känner mig så liten och så dålig när det kommer till precis allt. Och då blir jag också... För på fredagen då tycker jag så här, fan vad bra det här var. Det här var ju... Det här kommer ju vara liksom den bästa historien någonsin. Och sen på lördagen bara... Åh, vad har jag skrivit? Nej. Alltså vilken jävla bergochdalbana, man hänger inte med i svängarna.
Nej. Och sen är det så situationsbundet, för det har ju bara just med de här liksom prestationerna att göra. Alltså det är inte så att varken du eller jag går runt och är allmänt deppiga över ingenting eller bara...
Nej,
känner
oss liksom,
utan det är ju väldigt förknippat med våra yrken, vilket är väl gott på gott och ont liksom.
På gott och ont.
Men jag har känt mig så sjukt balanserad det sista halvåret, varit så här, och extremt lugn och liksom inte några större liksom dippar jobbmässigt i min, alltså hur jag har liksom tänkt på, liksom, på min egen prestation och så. Men så nu, det var sånt jävla bakslag. Men det var också för att bakslaget kom i och med att jag var tvungen att åka iväg med barnen och min, i och med att jag skulle åka iväg själv med mina barn. Det här var en väldigt påkostad resa. Jag liksom, bilden av att jag skulle sitta på stranden med en dator var inte riktigt vad jag hade tänkt mig.
Nej, du ville vara närvarande mamma liksom. Nej, men sen har det faktiskt varit så att du inte haft några deadlines egentligen på ett halvår heller.
Nej, men och sen så ska jag ju, men samtidigt så här, vem försökte jag lura? Jag ändå har 2 tonåringar som är 14 och 16 år. Det är ju inte så att det enda de känner för är att hänga med sin mamma 24/7, även om vi är på värsta härligaste lyxstället i Dubai. Alltså de ligger ju med sina telefoner och lurar och tycker att liksom, kan vi sluta prata nu när vi har haft en diskussion på 4,5 minut? Så att så här, jag har ju ganska mycket tid åt att sitta fred, med min liksom. Dator. Ja.
Ja, men det är ändå mysigt att göra det tillsammans med dem ju.
Ja, det är också det. Alltså, där har du och jag pratat om förut. Mm. Men inför deadline, jag får ju ångest inför att gå in i det där intensiva läget. För att någonstans så är det ju, det är ett påslag och stresspåslag för kroppen och psyket som är rätt belastande. Och, så man vet att nu ska jag gå in i det här och vara i den här bubblan i 2-3 veckor. Och det kommer göra så jävla ont. Ja. Och sen så får jag alltid ångest över att jag inte är med mina barn. Alltså även nu när de är vuxna. När de var små, då hade jag fysiskt ont av att inte liksom... Så jag kunde ibland gå in i deras barnrum och sätta mig med datorn. För då kändes det bättre.
Och ja, men nu det gör jag med. Så. Jag sitter också i deras rum. Eller så här, när de sitter och kollar på film så sitter jag med.
Ja, jag vill vara nära.
Liksom. Jag vill också vara nära. Men
jag förstår inte vad det här handlar om, men det är, eller förstår, men det blev jävligt bra ändå. Jag sitter här och skriver och allting känns lätt och skönt och mina barn är också nog tacksamma för att slippa prata så mycket med mig ändå.
Hela tiden. Men för jag kan ändå känna
jag pratade ändå mycket.
Ja, men när man kör de här 3 veckorna innan deadline, att på ett sätt kan jag tycka det är skönt också att få gå in i den världen, för att då kan jag slippa, alltså allt annat kan jag skjuta bort. Alltså all min annan ångest över sånt som jag inte hinner göra. Det är så här, det vet jag att jag ska ta tag i sen. Så då har jag bara ett fokus och det gör mig till en bättre människa också.
Ja, den boken jag håller på med nu, den har jag hållit på med i 2 år snart. Och det här är liksom slutklämmen de här 2-3 veckorna. Så det är liksom när säcken ska knytas ihop. Och det är det som är det absolut svåraste. Jag har ganska många jag träffar som säger så, men jag har börjat skriva en bok, jag har skrivit 100-150 sidor. Man bara, det är jättebra, men... Se till att avsluta skiten, för annars kommer det inte räknas. Alltså, det är jätteenkelt och, eller inte enkelt, men det är ganska behagligt att dra igång ett bokprojekt. Men att knyta ihop säcken är, det kräver en enorm koncentration och fokus som i alla fall jag tycker är fortfarande efter 27 böcker är svårt att bemästra. Liksom.
Nej, men jag håller med. Det är ju det som är det svåra.
Men det som är fint, för vad som händer nu då, i och med att jag då drabbades av någon slags blockering som gjorde att jag liksom, inte kunde... Liksom, komma vidare riktigt, för att jag fick tidspress och allting, så började jag ändå gå tillbaka och läsa igenom det jag hittills hade liksom ställt samman. Och då så inser jag så här, gud vilka fina scener jag skrivit, och börjar så här gråta lite grann. Bra. Jag läste någonting för vad fint. Jag blev liksom, blev väldigt glad. Jag skrattar, känner mig stolt. Alltså så här. Så man får ändå, det är lite skönt ibland att få en blockering, låta texten vila och sen kunna gå tillbaka och se med ganska färska ögon på det.
Men det är väl det som är en del av den kreativa processen också, att liksom pausa och komma tillbaka.
Det är klart. Ja, men det är klart. Det är precis lyfta som blicken. I fysisk träning. Ja, men vilodag liksom. Mm. Och fast du behöver längre perioder med vila när du skriver. Men framförallt så tror jag sömn för mig är liksom, när jag är i den där perioden, som du beskrev nu, du sov 3 timmar, jag är lite likadan. Jag har ju sovit så här 4 timmar per natt i 2 veckors tid. Man blir dum av det till slut.
Ja, till slut blir alltså, man det. Eller man klarar sig tills det att man ska lämna in. Men sen, och sen har man en lyckorus dag, men sen blir man dum. Sen blir man mega dum. Nej, jag skulle verkligen behöva sova typ 24 timmar också. Jag skulle också behöva åka iväg och sova i 2 dygn.
Ja, jag ska öka på här nu med min lyx. Det finns ju en knapp bredvid min säng där man trycker på innan man går och lägger sig, så drar gardinerna ihop. Som är så här mörkläggande och helt gör att det blir knäpptyst. Så att jag har inte sovit så här bra på flera år, tror jag.
Nej, men alltså, så jag måste skaffa dit. Jag måste dit.
Nej, men vi måste faktiskt. Fast då, ja, vi måste, och, men jag kommer faktiskt kräva att vi sover i samma rum, för jag tror inte att jag skulle våga sova själv i ett sånt där mörkt rum. Jag skulle tycka det var
lite läskigt. Jag är klaustrofobisk när man ser. Men jag har ju liksom sovit, alltså jag sover ju så lite just nu. Men jag börjar faktiskt känna att jag sover alldeles för lite. Jag måste göra någonting. Hon vaknar ju så här. Alltså nu vaknar hon typ en gång varannan timme på nätterna. Och det går ju inte.
Den här snubben jag försökte adda på Instagram. Vi kanske ska mejla honom.
Vi kan vi göra det.
Hello, me and my other Swedish writer wanna come and hang out with you.
Kan du inte lägga upp en bild på Instagram så här, we're looking for a hotel.
Jo.
In Dubai. Och då lägger vi ett datum, se vad man uppmärksammar det.
Kan man inte bli så ambassadör för Four Seasons-kedjan, så man bara får åka runt på deras hotell över hela världen? Jag har inget problem med det.
Nej, det ska inte heller problem med. Vi kanske ska skriva en så här Four Seasons-serie.
Det låter ju för sig jättejobbigt, men...
Jag har faktiskt tränat idag också.
Har du gjort dina vinflaskor?
Ja, jag tar ju fram vinflaskorna. Kommit igång med 30 Day Shred Jillian Michaels.
Men du, kör du, är det så här 30 Day Challenge, så att du kör varje
exakt,
dag?
Exakt, man kör varje dag. Exakt. Och det här har jag gjort efter varje graviditet. Det här gör jag kanske typ så här 3 gånger om året. Kanske jag kör den här. Mm. Fast jag har inte gjort det nu förra året för att jag var gravid. Det pallade jag inte. Så att jag kan ju utan till. Jag vet ju precis vad hon säger exakt när och... Det börjar bli lite tråkigt. Så idag skulle jag köra, och här med Lille var hemma med mig idag, för att de har ju, det är sportlov för henne. Hon vill inte gå på fritids. Och så körde vi, så skulle jag sätta på den här videon, men så såg vi en annan, en så här hiphop Tabata träning. Jag bara, den här provar jag. Alltså det var så roligt. Och här med Lille dansade med också. Det var så här hiphop dans, fast också så här en challenge som du gör i, under en viss period. Också så här 30 minuter intensivt. Men så här härliga moves, det passar mig. Alltså det gick på en sekund, känns det.
Det är ju ett underbart.
Jag till och med så att jag längtar till att köra imorgon. Och jag behövde faktiskt inte använda vinflaskorna. För det var ingen sån.
Men det är 30 minuter du kör varje dag?
Ja.
Exakt. Det är fantastiskt. Det är helt underbart.
För 30 minuter har man ju alltid. Alltså det går så fort.
Ja.
Och så gör jag det hemma.
Ja, men jag säger
jag börjar spela ingen roll hur jag ser ut. Jag liksom bara drar på mig några fula träningskläder och ett par skor. Och 2 vinflaskor. Och på med YouTube på tvn. Liksom. Och så bara kör jag loss. Och sen sätter jag på svinhög musik i bakgrunden. För att jag måste ha riktigt hög musik. Det är perfekt. Och sen på en halvtimme så är det klart. Det är ett bra sätt att komma igång, tycker jag.
Kör ni, är det mycket på så här plankor och sånt där också? Eller? Gör man det efter man har fött barn? Jag har ingen koll på hur sån kålträning funkar. När man...
Nu kör jag det här programmet. Och det är ingen planka. Men det är andra övningar för mag och rygg. Okay. Men... ja, jag gör det, fast jag känner att det kropp, alltså jag hade ju kejsarsnitt och jag, alltså min mage är ju inte alls där den ska vara. Och sen så också när jag gjorde det här efter jag var gravid med Douglas, så fick jag jätteont. Men jag tror att det är för att, men det var någon som sa att kroppen är som en byrå utan skruvar när man ammar, så att man ska vara försiktig. Men så därför tror jag att hiphop dansen passar mig bättre egentligen just nu. Men det var härligt.
Verkligen. Mm. Men du, för det visst är det så också att när man har snittat så ska man vara försiktig med bollträning generellt. Man måste vänta tills det har vuxit ihop och man måste se till, även efter graviditeten, väl att magmusklerna har växt samman igen.
Ja,
de
men
har
precis.
Delat sig och så.
Alltså jag kan inte det riktigt, men jag tror att man ska vara försiktig de 3 första månaderna. Men nu blir faktiskt Harper en månad. Eller vad säger jag? En månad?
Herregud. Hon blir 4 månader.
Hon blir 4 månader. Hon blir 4 månader, det är så galet. Så att nu tror jag att det är helt lugnt. Men nu är det nog mer att jag ammar. Och att det är massa konstiga hormoner i kroppen fortfarande. Men så att jag tar det jättelugnt. Du skulle säkert inte se det som träning, men det gör jag.
Det är all härligt. Träning är bra träning.
Ja, men
nej, jag tycker det är så bra. Ja, jag tycker, alltså
jag tycker det också.
Jag är så ledsen under mina år där när barnen var små att jag inte körde bara pyttelite grann.
Ja, men exakt. Och lite grann.
Jag kommer ihåg vid ett tillfälle, jag hade inte riktigt råd så att jag typ lånade pengar för att hitta ett gymkort. Alltså så här, verkligen.
Och, så, ja, men, och det här är ju helt gratis, det är det som är det absolut bästa.
Ja, och jag, så här, jag gick ju inte ens till det där gymmet för barnen var bara sjuka, jag kom aldrig iväg och sen så bara dumheter.
Nej men alltså, man kan ju inte vaska pengar bättre än att betala ett gym. Alltså jag har vaskat så mycket pengar. Där. Men det som jag har varit så här nu också, jag gör så gott jag kan liksom.
Ja, men det är fantastiskt, alltså hemmaträning. Men 30 minuters träning varje dag, det är fantastiskt. No doubt about it liksom. Och sen så har du ju barnvagn, du är ute och går mycket.
Ja,
som
det gör jag också.
Någon dag hade du gått 22 000
15
000
steg. Mellan 10 och 15 ligger jag varje dag. Så det är faktiskt nice. Till och med snö och vädret. Men det är bara härligt. Det är så härligt nu, va? När man har skickat in sin text.
Ja, eller hur?
Så leker livet.
Men jag är inte riktigt där.
Nej, du får gå och skriva nu. Gå och träna och skriv. Och så hörs vi ju nästa vecka.
Yes. Puss. Men vad gör jag? Mina känslor, de är sköra. Hela världen ska få höra. Det var länge sedan, men har lärt mig vara ensam. Jag är starkast. Händer aldrig igen, händer aldrig igen. För jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Vill vi må sådär. Jag vill inte må sådär. Se vill vi må sådär. Vill vi må sådär. Jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Händer aldrig igen, händer aldrig igen. För jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Vill vi må sådär. Jag vill inte må sådär. Se vill vi må sådär. Vill vi må sådär. Jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Händer aldrig igen, händer aldrig igen. Du ringer mig när du inser du behöver mig där. Har blivit kall som en vinter. Tror du känner mig va? Snälla sluta stressa mig. Jag behöver andas. Jag vet vad som är bäst för mig. Och jag tror jag backar. Trodde vi var på riktigt. Varför kändes det fast? Så fort jag fick lite insikt då förändrades allt. Först så vill du lämna mig. Nu så vill du stanna. Förtjäna mycket bättre. Tog mig tid att fatta. Låg i sängen på en lördag framför tvn. Men vad gör jag? Mina känslor, de är sköra. Hela världen ska få höra. Det var länge sedan, men har lärt mig vara ensam. Jag är starkast. Händer aldrig igen, händer aldrig igen. För jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Vill vi må sådär. Jag vill inte må sådär. Se vill vi må sådär. Vill vi må sådär. Jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Händer aldrig igen, händer aldrig igen. För jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Vill vi må sådär. Jag vill inte må sådär. Se vill vi må sådär. Vill vi må sådär. Jag vill inte må sådär. Jag vill inte må sådär. Händer aldrig igen, händer aldrig igen. I pull up outside, all I saw was a black bag, black pocket full of dreams and a black cab, and I reckon that I tried to prevent it, so why'd you always talk like I'm that bad? It's kind of funny how you tell your friends one thing, then you tell me that you love me on a rebound, and it kind of hit me hard when it sunk in, that I had you by your neck but you're free now, yeah, go and fly baby, spread your wings, yeah, man, we both went and said some things, truth ain't pretty and my words cut deep, it was all about me, you was blessed with a king, not knowing that I was the blessed one, I was the lucky one, I had the good side, damn, that's another one. I pause and I build my spliff. You should never have to feel like this. Yeah, we need the most of that. 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 And they're all the end. And they're all the end.
Den här podden är producerad av Blay och Rudberg Stories.
Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Eggemannen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.